Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1, vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2, sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3, är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron, eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250,000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5,000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Alltså här, när du är i någonting mitt i dig själv så tänker du inte, du sitter inte och intervjuar Bert Karlsson, skriker till dig och tänker själv så här, fan vad modig jag är. Utan det är ju liksom någonstans andra som har definierat det, och så jag tänker bara att jag gör min uppgift.
Värvet. 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 Värvet.
Hon är ekonomijournalisten som med sina prisbelönta grävreportage blivit näringslivets stora skräck. Hon har vunnit Stora journalistpriset, Guldspaden som är den undersökande journalistikens Oscars kan man väl säga. Och hon har utsetts till årets ekonomijournalist. Men Carolina Neurath har även skrivit skönlitteratur. För ett par veckor sedan kom hennes andra roman ut, Gränslösa. En finansthriller om en ekonomijournalist som inte helt saknar likhet med henne själv. Mycket av stoffet i romanerna är hämtat från den verklighet hon normalt beskriver på jobbet också, på ekonomiredaktionen på Svenska Dagbladet. Och för några år sedan fick hon enormt mycket uppmärksamhet för den stora bankhärvan. Boken som skildrar HQ Banks uppgång och fall, och Q-et i HQ, det vill säga Mats Kviberg, kan du ju för övrigt höra i Värvet avsnitt 205. Men hur är det då att stå upp mot de här mäktiga finansjättarna? Finns det ett pris? Och hur gör man egentligen när man skriver prisbelönt grävande journalistik? Och hur mår den typen av skrivande? Det ska vi prata om nu i det Värvet som har nummer 270 och som produceras av David Mer. Det presenteras i samarbete med Acast. Här är hon, Carolina Neurath. Håll till godo! Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår jättebra.
Hur ser dina dagar ut just nu, mars 2017?
Men jag är ju anställd på en redaktion på Svenska Dagbladet. Så att jag går ju till jobbet varje dag. Och sen så ibland så gör jag lite moderatoruppdrag och föreläsningar och sånt. Jag har några sådana inbokade i mars också.
Är du klar med den stora boklanseringen?
Ja, men precis. Jag är lite i slutet av den, kan man säga. Och det är ju en, alltså därför jag också säger att jag just nu mår ganska bra. För det är en ganska härlig period att precis ha släppt en bok. För det är ju ändå någonting som du sitter väldigt isolerat med och jobbar väldigt hårt och sliter med. Och du hinner tänka flera gånger fram och tillbaka. Är det här bra eller dåligt? Och sen att väl, när man väl får släppa den här boken och dessutom i det här fallet får väldigt fina reaktioner, så är det en väldigt bra, härlig tillvaro.
När jag försökte kolla dina recensioner så kändes det som att alla var positiva utom din egen arbetsgivare.
Ja, faktiskt, är det så? Den var nog den sämsta. Den var inte genomdålig, men den var absolut den som var hårdast.
Den var ljummen.
Ja, det var den.
Varför?
Nej, men jag undrar också. Jag undrar också varför. Men vi har ju tagit in en extern. Det gör vi ju alltid när det är någon som recenseras inom Svenska Dagbladet. Eller så gör jag alla tidningar. Och jag skulle säga att det var likadant förra gången också. Då var nog den, alltså för Fartblinda, min första roman. Mm. Då var nog svenskan också hårdast. Så att, lite tråkigt, för det är den alla kollegor garanterat läser.
Ja, verkligen.
Så att, lite synd. Men jag är supernöjd med liksom, alla de andra recensionerna. Och ofta är det ju alltid någon liten sån där negativt. Men jag väljer att se bort från det.
Ja, men vad duktig du är i
sådana fall. Ja, jag tror att jag klarade det. Och sen så var det ju ganska härdad, ska man säga, av första boken. För att den fick också, alltså på det stora hela, bra mottagande. Men fick några riktiga sågningar också, skulle jag säga.
Alltså romanen?
Ja. Mm. Eller sågningar, men några liksom lite. Till och med för den som skulle komma i svenskan. Då var jag faktiskt till och med indragen i ett rum innan, dagen innan av en chef. Som berättade, imorgon kommer en recension. Och den är inte jättetrevlig. Och då kändes det ganska jobbigt. Och det var inte jättelätt att somna den kvällen. Men då var jag också så himla inställd på att det skulle vara verkligen en riktig, riktig supersågning. Och så var det ju snarare lite positivt, inte överraskad, men positivt lugnad i alla fall, att det inte var så farligt som jag hade befarat.
Men du, totalt sett har du släppt fyra böcker nu.
Fyra. Mm.
Har det liksom utkristalliserat sig en ritual kring recensionsdagen för dig?
Numera är det inte alltid så att det kommer på viss dag. Och framförallt så är det så. Eller det ska ju vara så. Det är en recensionsdag. Men i mitt fall till exempel den här gången så kom ju SVT kom ju nästan en vecka före recensionsdatum. Det är nog mer och mer så att det blir lite flytande. Att det inte är så hårt på den här recensionsdagen. Och särskilt i det här fallet så blev den så himla positivt. Det där, som den där SVT som kom en vecka tidigare. Så man ringde inte gärna och klaga på att de var, på att de var för tidiga. Nej, ingen särskild ritual.
Okej. Men du läser allt?
Jag läser definitivt allt. Jag tycker det vore dumt att inte göra. För att även om jag inte håller med om allting så vill jag ändå lyssna. Och faktiskt ibland så kan man ju dra lärdom av vissa recensioner.
Kan du peka på någon sån lärdom som du har?
Ja, alltså i min första bok, alltså första romanen. För nu pratar jag bara om romanerna. För det är lite skillnad med reportageböckerna. Så var det några som tyckte att det var väldigt svart och vitt. Att karaktärerna var lite svarta och vita. Alltså de mörka var väldigt mörka, till exempel. Eller genomonda. Jag höll inte riktigt med. För det var inte min plan att göra i alla fall en av huvudpersonerna, tänkte jag att han är väl den onda, fast ändå skulle man kunna liksom förstå honom. Det var i alla fall min plan. Men uppenbarligen lyckades jag inte helt med den. Och nu är det ändå några som har antytt det lite grann. Om de ska hitta någonting negativt i den här, så är det väl det också. Men det håller jag definitivt inte med om. Nu tycker jag verkligen att, och det är fler som också lyft fram, att man kan se djup, man kan se att karaktärerna har flera olika sidor. Mm. Det är jätteviktigt. Men absolut så är det så att jag kan lära mig saker av recensionerna också.
Spännande. Och det, för att jag intervjuade precis Alexandra Pascalido, och då var nog inte i min intervju, men hon berättade i samband med sin nya föreställning att i ensemblen så hade det varit så här, inga recensioner här, tack, vi pratar inte om dem överhuvudtaget. Och hon själv läste dem, men hon liksom delade dem inte på teatern. Mm. För att skådespelare generellt, tror jag, menar då att det är liksom, det är bara, man sätter bara taggar i liksom, alltså, som kan sitta i resten av livet, och det känns helt liksom onödigt att utsätta sig för det. Men du känner inte så?
Jag kan förstå det. Och det är klart att man inte blir helt oberörd när man väl är i det, att du precis har fått någon dålig recension eller någon form av sågning. Men jag tror att jag är ganska bra på att ganska snabbt skaka av med det, faktiskt.
Hur kommer det sig då?
Det är en bra fråga. Men jag är inte så mycket sån som person. Jag är inte så mycket så att jag grottar ner mig för mycket. Och jag definierar mig inte, eller jag försöker att inte definiera mig så mycket utifrån vad andra tänker. Utan jag ser det mer. Jag tror att jag är ganska rationell. Så att jag läser en recension och bara, jag tar åt mig det jag tycker jag behöver ta åt mig av. Alltså om det är en konstruktiv och vettig bra kritik. Men annars så skakar jag av mig det ganska lätt.
Mm. Om man blir bedömd så är det ofta så att 100 liksom positiva tweets, så att säga, det liksom en negativ kan väga upp för det. Mm. Men kan du ta med dig de där 100? Alltså, är du bra på det?
Mm, alltså jag tror att jag har... Alltså jag tror att man måste bli bra på det. Alltså jag tror att jag har jobbat med det. För att går man att fokusera på det negativa, så blir man ju tokig till slut. Jag tror att det går inte. Och det går inte att vara i den branschen som jag är. Och vara någon slags offentlig person som skriver och tycker saker och hela tiden ta åt sig för mycket av kritik. Det skulle inte funka. Men nu har jag har ändå jobbat med det här snart 9 år. Mm. Och jag tror jag lärde mig det ganska tidigt, att faktiskt se bort från det där kritiska, helt enkelt.
I dagarna så har, jag vet, känner du till Linnea Claesson? Ja, hon är handbollsstjärna i alla fall. Mm. Hon har startat ett Instagram-konto som heter Assholes Online. Mm. Eller det är väl inte supernytt. Hon har nog drivit det ett tag. Mm. Det har 154 000 följare. Mm. Och där hon helt enkelt bemöter näthat. Mm. För att hon får extrema mängder sexuella trakasserier och näthat på i sociala medier. Och ju bättre det går för henne i handbollen, desto mer har det eskalerat. Har du fått det också?
Så tråkiga svar jag kommer med nu, men jag får inte så mycket sånt, faktiskt. Och jag tror att det handlar om, alltså dels handlar det om att mitt jobb är ju att ifrågasätta näringslivet och granska näringslivet. Och det är nog ganska det är rätt uppskattat generellt, och jag tror även till och med av näthatarna. Sen är det ju vissa ämnen, om jag tangerar vissa ämnen, så växer ju de där till liv lite grann. Till exempel om jag skriver mycket om jämställdhet, och då är det ganska ofta som jag får mer kommentarer som, alltså, jag gillar vad du skriver i vanliga fall, men det här jämställdhetstjafset, kan du inte bara dra ner lite grann på det? Mm. Så det är ganska vanligt när jag skriver om de områdena, och det jag gillar inte näthatarna här. Alltså just när man skriver om jämställdhet.
Och då rasslar det till i
Då kan det rassla till, men det är inte sådär riktigt fula ord. Alltså det är ganska sällan som jag får det. Och när jag skriver om... Jag har gjort en ganska stor och lång granskning eller tillsammans med min kollega Frida Sundqvist om asylmarknaden. Och senast för ett tag sedan så skrev jag om Bert Karlsson igen, eller bara då skrev om den nyheten att han hade åkt dit för bokföringsbrott när han lämnade in sin årsredovisning för sent. Och då växer också de här till liv. Alltså Bert Karlsson har ju enormt många försvarare, har jag fått erfara.
Okay. Mm.
Alltså de, då rasslar det till lite grann i mejlkorgen.
Men är det, har han liksom en Sverigedemokrat svans?
Jag tror det. Ah, okay. Mm, för de tycker, alltså han har en stor fanclub och jag antar att det är de som sympatiserar med de åsikterna. Och de blir väldigt irriterade när man kritiserar Bert.
Okej. Okay. Mm. Det ska man inte göra.
Nej. Han ringde för övrigt mig igår och talade in på min telefonsvarare. Jag trodde först att det var något skämt. Det var så här, nu är någon som skojar. Men sen var det verkligen han. Jag har inte ringt tillbaka än. Men då, och det handlade just om den här senaste artikeln jag skrev då, om bokföringsbrottet.
Okay.
Och det var ju ändå några veckor sedan. Men han hade lite synpunkter. Han hade inte så mycket synpunkter. Han tyckte så här att du borde kolla på fler. Det är så många bolag som vänder in årsredovisningen för sent och som skatteplanerar. Och du borde kolla på dem. Men det gör jag ju. Alltså, det behöver, bara för att man skriver om en sak utesluter inte det att man faktiskt skriver om massa annat hela tiden.
Men du, det där tangerar ju någonting liksom, som du också får prata om ganska ofta. Trots att du är, eller du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet under de här åren, men och då känns som att det finns en väldigt tydlig dramaturgi kring dig.
Mm.
Skulle du själv vilja ge dig på och beskriva den?
Ja, men det handlar väl ofta om en... Alltså nämns väl ofta att jag är ung tjej i den här... Alltså i en mansdominerad bransch kan man säga. Eller granskar en mansdominerad bransch framför allt. Och det nämns väl ofta att jag är orädd och envis.
Mm.
Och...
Tävlingsinriktad,
yes.
Hästarna,
mm. Ja. Mm. Exakt. Är också en väldigt viktig del av mig, mm. Verkligen.
Nej, men och sen också något slags wonder child att du så här, ja, men vid någon slags rekordung ålder ändå sänker HQ-bank och så vidare.
Mm, mm.
I det där som du sa tidigt nu med den här orädslan liksom, så finns det ju, du har ju fått prata om och blivit väldigt uppmärksammad för det här klippet med Bert Karlsson och så där. Men hur är det med din orädsla då? Är
den bara påhittad?
Ja, exakt.
Ja, jag önskar att jag kunde bjuda på något helt nytt. Men det man kan säga som om det väl någonting som har hänt genom åren, det händer ju någonting när man får barn också. Alltså jag tror att om jag var 100% orädd förut innan så har jag väl blivit lite mer att jag tänker lite mer efter att jag har fått barn. Och man kan säga så här, det har hänt, och framförallt på senare tid, sista veckorna har hänt ganska mycket, för att jag får ibland information om att personer har koll på mig.
Okay.
Och då är det inte personer egentligen man behöver vara livrädd för, det är inga som de är inte ute efter att skada mig, men de har det finns bolag och det finns personer som ser till att liksom kartlägga granskande journalister och ja, ha koll. Jag får liksom inte säga så mycket, för det jag har fått den informationen från ett håll senast som är, ja, det är lite känsligt. Och under samma vecka jag fick den informationen så kunde man se att någon hade varit skrapat på vårt lås eller försökt liksom få upp vårt lås hemma.
Oj.
Ja, och fortfarande, jag blir lite ställd just när jag fick höra det. Men inte, men jag får liksom ingen panik. Så. Men det jag hela tiden tänker på, det första jag tänker på är ju mitt barn.
Mm.
Så här, är det någon som följer efter mig när jag är och lämnar på förskolan? Och, alltså, någonstans så blir allt lite svårare och jobbigare när man har barn. För tidigare är det ju bara en själv man har att tänka på. Och då är det ju mycket lättare att vara 100% orädd. Men nu är det någonting annat som man måste hantera.
Men finns det en hotbild mot dig?
Nej, inte sådär att jag har fått något dödshot eller så. Jag har fått för länge sedan som var nästan oseriöst. Men så det finns ingen hotbild på det sättet. Däremot så finns det att det finns personer som är väldigt intresserade av vilka källor jag träffar och vad jag gör och vilka jag pratar med. Så det finns personer där ute med väldigt mycket makt och väldigt mycket pengar som är väldigt intresserade av vad jag gör.
Och vad ska de göra med den informationen? Mm,
det är en väldigt bra fråga. Det är det vi också håller på att diskutera på senare tid. Men det är väl framförallt för att kunna använda emot mig om jag hittar någonting om dem. Eller att de kanske kan tro att de kanske kan förhindra en framtida granskning. De kanske vet någonting som är på gång eller så. Ja, på något sätt använda emot mig. Det kom ju till och med en bok här nyligen som var liksom någon slags motgranskning om HQ.
Just det.
Och där hade de ju liksom också lagt väldigt mycket energi på att följa. Alltså de var med på någon föreläsning som jag höll på svenskan som de har citerat i boken. Och försökte verkligen hitta någonting. Men ja, det fanns liksom inte så mycket. Så det var inte så mycket de kunde liksom hitta direkt. Och jag tänker ju på vad jag säger. Även om jag står på en föreläsning med Svenska Dagbladets läsare. Så tänker jag ju på att jag inte ska säga något jättedumt eller någonting att jag inte kan stå för. Men och i det fallet, de gjorde också så faktiskt att alltså den rättegången, HQ-rättegången var så hade ju de också väldigt bra koll på mig. De tog ju alltså, eller Mats Kribers då, Mulva tog liksom någon bild på mig när jag pratade med en advokat som de sen la ut i sociala medier eller la ut på Twitter. För de tyckte att det var liksom någon slags bevis för att jag var på deras motståndarsida. Trots att jag egentligen hade försökt, vid samma rättegång, försökt intervjua Mats Kribers också, försökt intervjua alla som var där. Men så försöker man ju ta in röster från så många olika personer som möjligt eller lyssna av med så många som möjligt. Och då liksom smygfotar de mig utanför. Alltså, eller en ganska bra bit utanför. Som de, rättegångssalen eller rättegångshuset och lägger ut sociala medier. Och det kan man ju tycka är lite speciellt.
Mm.
Samma person som la ut det i sociala medier ska nu bli ordförande i Metro för övrigt.
Mm.
Kan man bara noteras.
Mm. Vem är det?
Han heter Christer Agesen Hansen.
Okej. Okay. Och det här skrapa på låset-grejen, alltså, vad betyder det? Alltså...
Ja, det vet vi inte, vi ska byta ut det nu. Eller hålla på att byta ut det nu.
Okay.
Och vi vet inte vad det betyder. Det behöver inte ha ett samband. Det kan vara en slump att jag fick den här informationen samtidigt. Och jag är ganska extremt icke-paranoid. Så att jag skulle inte ens reflektera över det om det inte var för att det var väldigt... Att personen verkligen har berättat för mig att jag borde vara mer försiktig än vad jag är.
Men har du känt dig skuggad?
Nej, jag har inte känt någonting. Så det var därför jag blev också lite förvånad av den informationen.
Det här är ju, låter ju otroligt obehagligt.
Mm. Ja, alltså, precis. Vi har haft väldigt mycket olika möten. Och vi har haft säkerhetskonsulter hemma och gått igenom och lite, så här, vad vi ska tänka på. Så att...
Har du ett panic room?
Nej, nej.
Har det någon podcast att det växer lavinartat i Sverige med panic rooms?
Ja. Nej,
men du kanske har kompisar som har panic rooms?
Nej, det var jag vet.
Nej.
Ska man ha det?
Ja, det börjar bli dags.
Ja, precis.
Det är på den nivån nu.
Ja,
har du plats att ha ett panic room?
Ja, men det har jag väl.
Ja. Men du, om man då pratar om orädsla, då förknippar jag i alla fall jag det med mod.
Mm.
Alltså, är du modig också? Ser du det så?
Mm, det skulle jag nog tro. Sen är det så svårt att se sig själv sådär, men när man läser om, alltså här, när du är i någonting mitt i dig själv så tänker du inte, du sitter inte och intervjuar Bert Karlsson, skriker till dig och tänker själv så här, fan vad modig jag är, utan det är ju liksom någonstans andra som har definierat det, och sen jag tänker bara att jag gör min uppgift.
Mm.
Och precis som du var inne på, att jag skrev liksom min bok om HQ Bank när jag var ganska ung, jag var 24 då, och jag tänker inte själv på att jag är ung. Alltså jag tänker, det är väl supernormalt, känner jag just då. Mm. Att vara ute och bråka med en massa finansmän och liksom granska en bank. Det känns liksom helt naturligt. Sen idag när jag ser tillbaka på det så kan jag ju förstå de som tyckte att jag var så väldigt ung. När jag ser tillbaka på liksom att jag faktiskt var 24.
Mm.
Men när man är i det så går man inte att tänka på att jag är ung eller motig eller orädd.
Men det låter ju lite grann som att du egentligen skulle behöva någon slags en livvakt, eller?
Nej, det tror jag inte.
Är du säker på det?
Ja, det är jag ganska säker på. Men för att det är inte... Det kanske är omoraliska personer, men det är inte liksom läskiga. Det är inte personer, det är liksom inte Hells Angels. Alltså, det är inte den typen av personer. Så att,
om du behöver Hells Angels så känner jag folk som känner folk.
Ja, jag känner också folk som känner folk.
Gör det?
Ja. Jag har mina ingångar också.
Har du det?
Nej.
Jo, det har jag. Men du, ja, vi var inne på dramaturgin kring dig. Det var, för jag tänker mig att du hela tiden, eller ofta i alla fall, får förhålla dig till ditt utseende till exempel.
Mm. Mm.
Är det tröttsamt?
Ja, det kan vara tröttsamt. Men det, och, eller, det är väl mer utseende, ålder i kombination med det jag gör som jag får förhålla mig
och
till.
Könet.
Och alltså, könet, precis. Mm. De grejerna. Men, och den frågan som ofta kommer, det är ju det, hur det jag känner mig, eller blir förminskad. Den är ju trött på.
Mm.
Den är jag väldigt trött på. Mm. Men jag tänker att jag ändå kan svara på den. Eller jag kan tänka att jag kan svara så här. Att jag tycker att det ligger något förminskande i att fråga om man känner sig förminskad. Alltså det är nästan någonting som gör att... Jag kan förstå frågan, men jag kan också bli lite irriterad över den. För jag tänker så här, det är väl ingen... Ställer man den frågan till Angela Merkel? Eller tycker man att hon har så mycket pondus att säga att man inte behöver ens ana att hon blir förminskad? Eller är det för att jag ser ut på något visst sätt? Alltså är det som så här, du som frågar som tycker... Nu har inte du ställt den frågan än. Men du som frågar som tycker att jag ser ut på ett sätt att jag borde bli förminskad.
Mm.
Och jag tycker... Man kan dra lite paralleller till... Emma Johansson, du vet cyklisten som fick OS-medalj här. Kom du ihåg att DN gjorde en grej, att det blev en grej kring DN?
Nej.
För film
in.
Ja, men då var det en sportkronikör i DN som beskrev hennes beskrev hur kort hon var, alltså jag tror hon var 167 cm kort, och han skrev någonting om att hon med sin lilla kropp men ändå lyckades med sin styrka och liksom någonting, han uttryckte på något sätt, han kommenterade liksom hennes utseende då, eller hennes längd, och det blev lite så här ramaskri får man ju säga i sociala medier, framförallt att folk rasade mot att han hade förminskat henne så mycket. Och DN liksom gick ut på resumé eller bad om ursäkt och tog bort den här formuleringen och gjorde om. Och där kan jag tänka ibland snarare att jag vet inte om hon känner sig så förminskad. Alltså, eller är det att folk utifrån som tycker att hon ska känna sig förminskad? Jag hade inte känt mig förminskad om någon skrev att jag med mina 171 cm sitter på en stor häst eller alltså någonting. Jag hade inte reflekterat över det. Och jag gör inte det. Och jag tror att det där är väl lite så här Pippi Långstrumps syndrom på något sätt. Hade Pippi brytt sig om någon kommenterade hennes längd? Ibland kan jag tänka på det. Jag tror att jag har väldigt mycket... Alltså jag började titta på Pippi när jag var så sjukt ung. Alltså mamma sa att jag var typ ett när hon satte mig fram Pippi. Och jag är helt... Alltså jag var Pippi-fanatisk hela mitt liv.
Mm.
Typ lite fortfarande. Och min, okay. Och min dotter är också helt besatt av Pippi. Mm. Och jag tycker det är väldigt härligt. Hon är också liksom som... Ja, men så självgående och orädd och ja, hon också vill säga irriteras över orättvisor eller liksom styr upp.
Mm.
Har du kollat på Pippi?
Ja, jag känner mycket. Till henne.
Nej, men det är inte alla som har kollat så mycket.
Nej, jag har väl inte sett varenda frame så, men jag vet ju vilka Tommy och Annika är och så.
Kommer du, min favoritscen är när hon kastar upp en kille i trädet. Har du sett det?
Nej, det ringer en klocka. Jag tror att de har filmat baklänges va.
Nej, men alltså då, det är ju en kille som blir mobbad, som blir jagad av massa andra pojkar. Och hon går in och liksom styr upp det där.
Okay.
Och räddar upp. Och sen så är de så kaxiga mot henne, men hon bryr sig inte om det. Hon bara kastar upp den ena killen högt i trädet. Och jag bara älskar hela, nu berättar den så snabbt och lite dåligt, men jag älskar den scenen. Och jag sitter fortfarande och skrattar mot den scenen ihop med min dotter.
Men den scenen som appellerar mest till mig med Pippi, det är när hon städar.
Mm.
Och så här, sätter borstar på fötterna.
Just det.
Och det blir kul liksom.
Exakt.
Det är smart.
Den är väldigt rolig också. Mm.
Men för det där, den här självklarheten då i, som du beskriver nu, att du så här, ja, men du reflekterar ju inte över att det var konstigt att bråka med massa finansgubbar när du var 24 liksom, utan skrev en granskande bok liksom. Har du alltid haft den då?
Mm. Ja, jag gillar nog inte så att jag tvivlar och funderar så mycket direkt. I alla fall inte, eller det är så svårt att tänka. Inte när det kommer till det mesta. Alltså jag kan inte komma ihåg när det är något jag inte skulle ha känt självklart på något sätt.
Mm. Har du väldigt lite jante i dig?
Mm, jag tror det. Nej, men sen ska jag väl säga att jag kanske en på ett, eller fast det hör kanske inte så mycket hemma. Men på ett sätt är jag ganska olik mig själv Alltså jag är en person som yrkesperson och en person privat. Och som yrkesperson så är jag ju väldigt hård och liksom nästan, jag ska inte säga att jag är konfliktsökande, men jag har liksom inga problem i konflikter. Jag har inte problem att liksom ringa upp och ta ett liksom ganska tufft samtal och ställa någon till svars. Men som privatperson så är jag ju betydligt mer alltså, snudd på mesig ibland skulle jag säga, alltså i vissa sammanhang.
Säg ett sånt.
Nej, men generellt att jag inte är så, jag är inte så bråkig. Jag bråkar aldrig med mina vänner. Jag liksom, då backar jag hellre liksom, än att liksom ta någon fight som med mina kompisar eller någon jag känner. Eller.
Du har fått översaltade pommes frites på restaurangen. Skickar ut dem.
Nej, men för sig, på restauranger så kan jag nog vara, alltså när jag kommer säga att jag är konsument, då kommer nog yrkespersonen fram ändå. Okay. Så att jag är nog lite så här jävlig på, jag kan nog vara det på, alltså, inte jävlig, men restaurang kanske var dåligt, men jag är ju definitivt yrkesperson jämt när jag öppnar mina brev hemma från elbolaget eller från banken eller från Klarna till exempel, och alla de här tre fallen som jag bara nämner nu, alltså om du tänker på elbolag, Klarna, SEB, har ju faktiskt lett till artiklar. Mm. Så det är egentligen ganska dåligt för dem att jag är deras kund, för att det har ju, jag läser ju breven på ett annat sätt än vad andra gör, tror jag.
Har du massa såna här trådar ute som du säger, ja men det där ska jag liksom, en dag ska jag sätta dit de där jävlarna, eller liksom granska det där, eller?
Alltså jag har ju olika, hela tiden olika idéer, så att jag har ett antal bolag och liksom branscher som jag kanske tänker på att jag ska granska, och sen så har jag ju olika tips som jag ska ta tag i eller som jag kanske håller på med nu, så att absolut, jag har ett antal olika trådar ute hela tiden.
Mm. Så nu då, när du har du varit lite ledig nu och lanserat boken?
Nej, jag har faktiskt inte tagit ledigt. Utan jag har, precis som idag, så har jag en ganska schysst arbetsgivare som säger att det är okej att jag åker och gör en intervju på arbetstid. Okay. Mm. Helt enkelt.
Men du stämmer av det ändå?
Absolut, det gör jag. Mm.
Men så på liksom kontoret, då har du en whiteboard eller någonting sånt med, eller på redaktionen liksom, med olika...
Ja, eller där har vi ju en gemensam whiteboard kan man säga, som vi har på morgonmötet, så där vi skriver upp idéer och så. Men annars så har jag nog det mesta på något... Jag skriver ner på block och i datorn och så.
Har du något fett gräv på gång?
Ja, men jag skulle nog säga att jag har det. Fast det är fortfarande så att jag inte vågar säga det, för att jag inte vet, det är lite för bra för att vara sant. Så att det är fortfarande under liksom dubbelkollsprocess. Men det kan bli superbra om det liksom
kan
landar.
Kan du ge en ledtråd?
En ledtråd kan jag säga är väl att det handlar om skatteplanering.
Okay.
Och det är inte helt, det kan jag säga, för att det kan vara vilket bolag som helst. Mm. Men och det är inte ett helt ovanligt ämne heller som vi kollar på hur det trixas och fixas.
Mm. Har du sett om ditt hus själv? Eller händer att du kanske tar någonting på bolaget som egentligen skulle vara privat?
Nej, alltså för det första så har jag ju... Jag är ju fastanställd och gör liksom...
Du har ingen egen...
Jo, sen har jag eget bolag också. Ja. Mm. Och jag försöker vara ganska noga med sånt för att inte... Ja, jag försöker vara noga.
Du har aldrig köpt en Toblerone med företagskortet?
Nej, det har jag inte gjort. Nej. Inga Toblerone.
Det har faktiskt jag gjort, har visat sig. Mm. Men då har jag en redovisningstant som säger åt mig. Så att, det kommer jag inte undan med.
Nej, men det, precis det har jag också. Jag frågar ju alltid min revisor som är en kompis. Vad jag kan, vad, liksom, är det här okej? Okay, liksom? Mm.
Jag var på Marina Abramovic utställningen igår på Moderna museet. Den var för övrigt fantastisk.
Jag kan tänka mig, jag vill också gå.
Mm. Ja, hon är otroligt inspirerande. Mm. Men det var inte det jag ville till egentligen. För att hon har ju fått en del uppmärksamhet och kritik för att hon inte vill kalla sig för feminist. Kallade du dig feminist?
Ja, självklart. Mm.
Är det krångligt att vara feminist i näringslivet? Du berättade just att du får lite skit när du skriver om jämställdhet.
Mm. Nej, det är inte, alltså jag tycker det som händer är att fler och fler i näringslivet börjar förstå att jämställdhetsfrågor är viktigt. De förstår att de ska säga det i alla fall, men de kanske inte förstår riktigt att varför det är viktigt. Och jag skulle säga att liksom, det viktiga är egentligen, alltså om vi kollar till exempel på styrelser som ändå, där har det gått ganska fort framåt, eller med kvinnliga representationen de sista åren, så är det fortfarande 70% män. Och det säger lite grann om hur man gör rekryteringsprocessen, alltså, tycker jag. Eller hur man rekryterar. För att hade man gjort det liksom, på ett bra och naturligt sätt och liksom, valt ut eller gjort rekryteringen och haft en bra bas med olika personer, så tror jag inte att det hade varit så ojämställt. Men, och problemet är, eller framförallt har varit, tror jag, att man väldigt lätt tar in någon man känner eller någon man har jobbat med tidigare eller så. Och så är det liksom, har det varit historiskt män. Så jag tror snarare att det är det största problemet med att det är för få kvinnor i styrelserna, att, eller i ledningsgruppen eller vad som helst i näringslivet generellt, att, att man missar massa kompetens.
Mm.
För att man helt enkelt inte breddar sina vyer, och man liksom, skallgången efter kompetens stannar liksom vid, på hemmaplan lite grann. Och där jag skriver faktiskt, jag sitter nu med en krönika som jag skriver just om styrelser. Några styrelser har presenterats inför årets bolagsstämmor. Och då kan man se i några av storbolagen i alla fall att de har lite släpp på den här frågan. Att i många år har det varit väldigt viktigt, men nu börjar man säga, nu börjar i alla fall bli netto i många storbolag fler män, i alla fall någon man in i varje styrelse. Och det tror jag lite grann har att göra med att det här kvoteringsförslaget begravdes här i januari.
Mm.
Och det, liksom redan innan så var det, gick det en ganska säker död till mötas. Och det visar väl någonstans att man inte tycker att den här frågan är så himla viktig egentligen. Att det bara handlade om ett, eller att det kanske för vissa bolag i alla fall, inte alla, handlade om att det låg ett kvoteringshot, det skulle bli jobbigt för oss som inte var jämställda. Nu skiter vi det.
Men skulle du vara för en lagstiftning kring det där?
Alltså för mig är det så himla svårt, för det är så extremt politisk fråga, och jag tycker inte heller egentligen att kvotering kanske är det bästa. Man vill ju helst att det ska lösa sig själv. Samtidigt som vi har ju sett att det inte gör det riktigt. Och jag tror att framförallt att det här trycket från regeringen, eller som har varit i flera år, har varit ganska bra. Att det finns ett tryck. Men, och så tycker jag att många av de här argumenten mot, eller varför man inte ska, jag tycker kanske snarare att ganska många argument är ganska dåliga mot kvotering snarare. Att det är så här, men det skulle vara så synd om alla tjejer som inte skulle få väljas in på rätt kompetens, som om man inte både kan vara kvinna och ha kompetens.
Mm.
Och i så fall så tycker jag synd om alla män som också kanske har valts in bara genom, alltså, som verkligen i så fall har valts in genom att de
är
känner någon. Mm. Precis. Då har de också i så fall kvoterats in. Så att jag tycker att det är en svår fråga.
Mm. Och verkligen. Du vill inte riktigt ta ställning?
Nej, precis. För att alltså, allting som blir, nej, det vill jag nog inte. Och jag har ju faktiskt, allvarligt talat så har jag inte helt bestämt mig. Och det är vissa saker som jag inte heller som reporter ska tycka, alltså ska ha en åsikt om när det är så politiskt, verkligen. Mm.
Vad röstar du på för detta?
Det är du.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men för du, i dina två romaner då, så är det ju liksom, du skildrar ju det inifrån en värld som känns också extremt så bakåtsträvande just ur ett feministiskt hänseende. Ser det ut så 2017 i Sverige?
Ja, alltså allting som är med i romanerna, som framförallt har med jämställdhet att göra. Nu ska jag komma på några exempel, men det är väl i den senaste romanen med de här unga killarna, hur de till exempel pratade om tjejerna på handel, så att de delade in dem i smuts eller fru. Det är 100% taget från verkligheten. I min första roman var det lite grann hur man pratade om kvinnor som fruntimmer. Alltså det var ett gäng män som gjorde det. Det är också lånat från verkligheten.
Mm. Så att, att det är liksom helt... att otrohet är helt... Liksom,
just det, ja. Precis. Det är absolut helt legitimt. Ja, så att allting jag skriver om på så sätt i romanerna skulle jag säga 100% tagna från verkligheten. Mm. Det var därför jag blev lite sur på några recensent angående för första bok som tyckte att det var för klyschigt eller klischéaktigt. Jag kommer inte ihåg hur de uttryckte det. Men att de tyckte att det var liksom en klyschig bild av finansvärlden. Men och det var liksom, jag hade lite svårt att kanske hantera just det, för att det mesta är lånat från verkligheten.
Mm.
Och det är ju verkligen, det är det som har varit planen med böckerna, att det ska vara lånat från verkligheten eller inspirerat av verkligheten. Sen med det sagt så är inte allt 100% plockat från det. Framförallt inte när det rör den här journalisten som alla tror är jag.
Mm. Ja, men ni har väl också ganska stora likheter?
Ja, vi har vissa likheter, men inte alla.
Nej. Men apropå det då, så när du och jag sågs första gången så pratade vi om klasstillhörighet.
Mm, just det.
Jag antog ju liksom att du är överklass.
Mm, det gör nästan alla.
Ja, varför gör vi det?
Ja, det är en ganska bra fråga. Kanske för att jag idag bor på Östermalm och jag innan det bodde för sig på Kungsholmen ett tag och sen bodde jag på Lidingö innan. Men jag är uppvuxen i Segeltorp som tillhör Huddinge.
Mm.
Och det är inte överklass.
Nej.
Och jag har ingen överklassbakgrund. Utan vad ska man säga? Medelklass skulle jag nog säga.
Vad gjorde dina föräldrar eller gör?
De är egna företagare kan man säga. Nu har de en liten gård utanför Södertälje, Järna. En liten hästgård.
Är de antroposofer?
Nej, de vet inte det. Nej. Det är en väldigt vanlig fråga. De flyttade dit för 5 år sedan. 6, 7. Och mamma tar hand om barn som typ har det svårt. Alltså, det är väl som en fosterfamilj kan man säga. När jag var 18-19 så flyttade jag till Lidingö. För att min dåvarande kille bodde där. Och vi liksom flyttade ihop där. Jag tror vi köpte vår lägenhet när vi var 19 eller 20. Och då blir det väl lätt som att man hamnar i något överklassfack. Fast vi bodde i en lägenhet. Liksom.
I Larsboda?
Nej, vi bodde för sig vid bron precis. Så det var väl ganska bra läge. Men det var ändå så här pengar som... Alltså det kontantinsatsen som jag ändå hade jobbat ihop. Jag hade liksom jobbat som säljare under tiden när jag pluggade och så. Och det kan man ju vara glad för idag, att man gick in på bostadsmarknaden så tidigt.
Mm.
Men då var det väldigt mycket så att folk sa så här, åh, vilken klassresa, vilken klasskillnad och liksom flytta från Huddinge till Lidingö. Och jag tyckte inte alls att det var så. Det kändes inte så. För att det kändes som att det var... Alltså det som skilde tyckte jag mycket från de jag umgicks med i Huddinge till de jag umgicks med på Lidingö var ju mycket att i Huddinge var ju, eller Segeltorp då, var ju så här, folk var extremt sportiga. Alltså alla, alltså jag tror att det är liksom en av de kommuner där man sportar med. Så alla, jag liksom red och alla spelade fotboll eller hockey eller band. Man gjorde någonting. Liksom.
Mm.
När jag kom till Lidingö var det ju mycket vanligare med, det kändes som med droger och alkohol. Och sånt som var helt främmande i där jag kom ifrån. Så jag tycker faktiskt att det var den största skillnaden.
Okay.
Och sen fanns det ju... Och jag tyckte inte alls att jag fick den här överklasskänslan. Alltså, det fanns ju vissa personer i vårt gäng då som hade väldigt mycket pengar. Eller vars föräldrar hade väldigt mycket pengar. Men jag tycker att det finns... det var inte så att alla, absolut inte att alla hade det.
Men, så du har inte gjort en klassresa? Du är medelklass?
Nej, men vad är överklass då? Vad kan man definiera? Kan man...
Det är en svår fråga. Du hjälper mig med.
Ja, nej, men man ska säga så här. Jo, men idag så bor jag ju... väldigt fint får man faktiskt säga och väldigt centralt så att, i någon mån och jag har ett jobb och tjänar väl bra så att,
umgås med kungafamiljen?
Nej inte. Men ja kompisar som gör det, alltså, det och jag ja men jag är svårt att säga det där. Vad är överklass men definierat på hur jag bor så är väl det någon slags överklass.
Mm.
Så ja, vi kan få kalla det klassresa om vi vill.
Ja, men det där är ju intressant att det fortfarande är... Och jag vet inte, det kanske är mitt fel. Det känns som att jag är väldigt... Men jag tror inte jag är ensam om att vara fascinerad av klass. Och liksom... men då är frågan så här, kan jag bli överklass? Jag är ju inte det, tycker jag.
Men nu, nej, och nu definierade jag överklass mycket på hur jag bor egentligen. Och det handlar ju faktiskt om att ha gått in på bostadsmarknaden tidigt. Och jag menar, jag tror att jag har nog nästan mer... Och det här är ju så absurt egentligen. Och det är nog många som har gjort samma så här bostadskarriär, eller vad man ska kalla det. Men att man nästan har tjänat mer pengar på sitt boende än på sitt jobb under vissa år. För att man har haft liksom tur eller varit inne på marknaden och köpt egen lägenhet tidigt och renoverat och sålt och flyttat någon annanstans och bott några år. Och sen så har min man gjort samma sak och sen så träffades vi och båda säljer våra egen lägenheter. Så kan man liksom köpa något bra tillsammans. Men om det gör mig till överklass, ja. Mm. Jag känner mig inte så mycket överklass på något sätt heller. Det är så himla svårt där. Och jag tror att jag... Men för du säger att du inte är det, men samtidigt du går ju också på massa flotta middagar och har massa flotta kompisar. Och...
Fast inte på det sättet som du gör.
För mig är det liksom viktigt, och där kommer jag väl tillbaka till hästarna, att det är så viktigt att ha den här basen på något sätt. Att å ena sidan kanske, å ena sidan vara inne på redaktionen och gå på en härlig middag och sen så andra dagen stå och så här, i stallet och mocka kiss och bajs. Förstår du? Att man har liksom en helt annan sida som man håller kvar vid. Jag tycker den är väldigt, där tycker jag stallet för mig är väldigt viktigt, att jag kan vara liksom fult klädd och skitig och
fast ridsport är också en överklassgrej.
Det vet jag att alla säger och tycker. Vilket väl på ett sätt är sant, för det är ju generellt sett dyrt med ridning. Men det är fortfarande när jag var lite så red jag på Farsta ridskola. Jag skulle verkligen inte säga att alla de jag red med var på något sätt överklass eller ens medelklass. För att det var snarare du vet, unga hästtjejer som bodde i Huddinge centrum och som tog bussen ut och gick långt ut i stallet. Och ibland som fick liksom jobba och mocka för att kunna rida. Och så. Mm.
Alltså det som är intressant är väl om du själv känner dig som överklass? Mm.
Nej, men det skulle jag ändå säga att jag inte gör faktiskt. Mm. Jag kan förstå att folk ser som utifrån, som vi sa, apropå det jag har och så, skulle kunna definiera mig som det. Men jag känner mig inte som överklass.
Tillhör du societeten?
Nej, men det skulle jag inte heller säga. Mm. Alltså jag är fortfarande så här, jag har kompisar som man absolut kan säga tillhör societeten. Men jag ser mig inte själv som att jag gör det.
Mm. Det är lite som att vara hipster kanske, för det säger man inte heller om sig själv att man är.
Men andra definierar dig
ja,
som
exakt.
Det.
Ja, exakt. Du, kan vi prata lite om metod? För nu har ju du liksom, i alla fall tillfälligt i ditt författarskap gått över till fiktion. Eller kommer du gå tillbaka till fack eller journalist?
Nej, det kommer jag nog inte, för det är så... sjukt mycket jobbigare att skriva en reportagebok än att skriva en roman.
Mm.
Alltså när jag skrev min första bok, det var ju så, det var nog absolut det jobbigaste jag gjort. För att det är så alltså det är sån här pressen utifrån och du liksom granskar mäktiga personer och du får mycket mothugg och tar ju extremt höga risker och det krävs extremt mycket jobb.
Mm.
Medan en roman, den är ju svår på ett annat sätt. Men du kan faktiskt liksom sitta hemma, ligga hemma i din säng och skriva den. Typ, och ringa några samtal. Men det handlar ju mycket mer om kreativitet och liksom få idéer. Vilket är svårt, men också väldigt kul på ett annat sätt. Att kreativitet får flöda på ett helt annat sätt.
Men för nu har du skrivit två böcker med Beatrice Farkas. Mm. Kommer det komma flera? Vet du det?
Jag vet minst en till.
Okay.
Som jag precis har lite börjat med.
Aha.
Som jag har skrivit typ två sidor på kanske.
Okay. Men, och hur ser det liksom, arbetet ut då? Börjar du med någon slags synopsis? Eller?
Mm, alltså, ja, och det skriver jag väl delvis ner. Men har väl mest i huvudet och har bollat min... förläggare, Ann-Marie Skarp.
Mm.
Så att jag har väl en hyfsat klar, men jag har inte hela storyn klar. Och det hade jag nog inte egentligen med de andra två heller. Utan för mig är det nästan lättare att börja skriva och sen så tar det vägen. Sen får det ta vägen lite grann. Under tiden får det liksom lösa sig på något sätt.
Och när ni liksom bollar, alltså hur tidigt släpper in Ann-Marie?
Nej, men ganska tidigt. Alltså jag, som i det här fallet, så, eller de vill ju såklart också måna om att jag ska skriva en till bok och jag vill också det. Så att, då har vi möten helt enkelt där vi pratar lite om, där jag har en idé som jag bollar och hon tycker att det låter bra.
Mm.
Så att, ja, egentligen på att jag kommer med idén och sen så har vi...
Men det är inte post-its, ingen sån liksom?
Nej, inte så mycket så. Alltså för mig passar det mycket bättre med att egentligen börja skriva och sen kan jag faktiskt komma på saker under tiden jag skriver.
Men vet du slutet?
Nej, det vet jag inte.
Okej. Okay.
Och det visste jag inte exakt för Gränslösa heller. Vilket gjorde att jag faktiskt hade lite problem då jag hade så här ångestlunch med Ann-Marie. Just för att jag var så här, gud, vet inte hur det ska sluta. Liksom nu jag kände mig väldigt nöjd med boken. Men jag kan liksom inte komma på exakt hur det ska sluta. Men det löste sig ändå.
Men tycker du att det är lustfyllt? Är det lätt?
Både och. Alltså, det finns ju perioder som det flyter väldigt bra. Och det, just de stunderna är väldigt härliga när man känner att man har flow och, liksom, och texten bara flyter på och så har du suttit en dag och skrivit jättemycket. Sen finns det andra dagar där man sitter liksom och räknar tecken och bara, gud, varför kom jag ingen vart och liksom, det här det blir inget bra och man tvivlar lite mer.
Lanseringen av Gränslösa, den kändes liksom lite ny i Sverige, tyckte jag.
Ja, du sa det sist. Du sågs.
Förstår du inte?
Jo, jag förstår vad du menar. Du menar att du tycker att den var ganska maffig liksom.
Ja. Och att du är ju lika stor som boken.
Jag vet.
Lite större till och med. Och du sitter lite piffigt med någon läderbralla liksom. Vad tänker du om det?
Nej, men och så var det väl nästan med Fartblinda också. Alltså min första roman också. Och nej, men jag tänker att det är lite maffigt och att vi har valt att satsa på, eller förlaget har valt att satsa hårt på marknadsföringen av boken. Och jag har faktiskt inte haft så mycket med själva marknadsföringen så att göra, utan mer bara vi tar pressbilder som vi blir nöjda med, eller som jag också är nöjd med, och sen så gör vi en marknadsföring. Och jag tycker att jag tyckte det är kul. Sen hade man inte velat att stan alltid såg ut så. Men det är kul under en period.
Ja, för det var ju verkligen överallt.
Jag vet. Mm. Och särskilt, framförallt min väg till jobbet. Där var det liksom hela vägen. Det fanns ju faktiskt ställen som man kunde missa om man jobbade någon annanstans. Men jag såg den där verkligen mycket.
Men liksom, finns det en tänkt så alltså, från förlaget så här, det är så här vi säljer Carolina Neurats böcker?
Ja, men det måste det väl finnas. Vi har faktiskt inte pratat så mycket om just marknadsförings tänket på det sättet. Men det antar jag, det är väl lite grann att böckerna kopplas ihop också med mig som yrkesperson, alltså mig som grävande ekonomijournalist. För det är någonstans det också böckerna, alltså romanerna handlar om.
Mm.
Även om det inte, som sagt, är jag till 100% i romanen.
Till hur många procent är det du då?
Ja, det är svårt att säga. Det vet inte att jag kom in på procenten. Men ja, alltså, som yrkesperson är hon ju ganska lik mig. Eller jag lik henne, eller vad man ska säga. Men privat så är vi ganska olika. Alltså, hon är ganska introvert och lite mer nördig. Eller 100% nördig. Och jag kanske är 80% nördig.
Men du, alltså, första romanen skrev du när du var mammaledig.
Mm.
Den andra då?
Jag tog tjänstledigt i 2 månader, typ. Så jag gjorde lite inhopp på svenskan då också. Men tjänstledigt 2 månader och sen skrev jag under sommaren också, så under semestern, helt enkelt. Och den andra gick mycket smidigare och snabbare att skriva.
Och hur så ser det ut då? Går du liksom upp och sätter klockan och sätter dig vid datorn?
Ja, men precis. När jag är tjänstledig så är det väl så att jag helst så går jag upp tidigare än normalt om jag får bestämma. Och båda gångerna har jag varit skrivit mest under våren. Så att, ja, jag går liksom och sätter mig i köket eller på balkongen om det är varmt. Precis, jag har skrivit under våren och sommaren mycket. Och sätter igång och skriver så mycket jag kan under hela dagen helt enkelt. Och under deadline-tiden skriver jag även på nätterna.
Mm.
Men annars är jag i och för sig inte sån egentligen att jag som skriver in det sista. Nu blir det ändå nätterna vid deadline-tiden. Men jag brukar gilla att ha det mesta klart i ganska god tid. så var det även med min absolut första bok. Att jag är ingen sån som liksom tar det lugnt i början. Utan jag är nog tvärtom, att jag gasar väldigt mycket i början. För att sen måste sluta känna att det är liksom lite enklare.
Men jobbar du med så här, ja, men jag, idag måste jag skriva 10 sidor eller?
Mm. Eller antal tusen tecken. Jag kommer inte ihåg exakt nu, för nu, men 10 000 tecken kanske. Eller något. Mm. Helst.
Det är rätt mycket.
Ja, precis. Och då ska det vara, det är en bra dag. Mm. Liksom. Och sen kan man ju skarva ibland då, att det blir 7000 någon annan dag, så får man skriva mer en annan dag helt enkelt.
Vi pratade om det när vi sågs första gången, att du, så här, du håller på något sätt med filmmanus.
Mm. Absolut.
Hur ser det ut?
Men det ser ut så att alltså, optionen till första boken är såld till FLX, Felix Sangres bolag. Och nu hade vi möte igen här förra veckan för att de vill även ha köpa optionen till Gränslösa. Och det är liksom, första gången var det väldigt mycket olika produktionsbolag som hörde av sig, och nu har det också varit några den här gången. Så det finns väl ett visst sug efter just finanstriller, som man kallar det här.
Mm.
Men jag tror att vi kommer gå vidare med dem också den här gången, för att just för att de har jobbat på väldigt bra med det första manuset, så att säga. Och har en tv-kanal som också är intresserad att vara med och finansiera.
Men det blir långfilm? Det blir
serie.
Det blir tv-serie?
Ja, okay. Precis. Så att det blir väldigt kul. Alltså jag tror fortfarande inte riktigt på att det kommer hända. Men händer det, så är det ju helt magiskt.
Och händer det, så händer det när då?
I så fall är det våren 2019.
Okej. Okay.
Som det sänds.
Det låter ju väldigt långt bort, men jag förstår samtidigt att det är en ganska lång...
Det är manus som ska skrivas, så det ska hittas manus. Ja, nu hade de nog manusförfattare och sen regissör, så ska inspelning och sen... Ja. Så att jag, när jag lyssnade på dem också, så förstår jag varför det
är. Du, är du rädd när du skriver ibland?
För vadå?
Ja, det vet jag inte.
Nej. Du vill verkligen komma till att jag ska vara rädd. Det ska finnas någon rädsla. Nej, det är inte.
Men när ni jobbar med manus då, är du liksom, är du hands-on med det på något sätt?
Nej, men jag är med som, alltså när de skrev ett första utkast, så var jag med som en konsult, kan man säga, alltså ett bollplank. Så att jag var med på ett antal sådana spånmöten. Man spånar lite kring hur det kan utveckla sig, och för det gäller ju då komma på liksom nya idéer och nya vändningar och bygga ut manuset eftersom det ska bli serie då.
Mm.
Och då vill jag, alltså, eller både de och jag vill ju att jag är med då, helt enkelt, för att just för att det är inte så många som kan finansvärlden heller och kan skriva. Så då är det bra att jag är med. Så att det verkar trovärdigt, helt enkelt.
Det låter som en jätterolig resa att få göra.
Verkligen. Alltså så kul. Jag har ju någonstans alltid, eller ganska tidigt, drömt om att jobba med film.
Okay.
Mm. Alltså jag började filma, gjorde så här filmer hemma med kompisar när vi var små. Alltså så här med mina sysslingar. Jag spelade in massa roliga filmer. Okay. Och sen när vi var barn och så här, hittade på historier som... Och sen fick alla vara skådespelare. Sen satte vi ihop olika filmer. Jag gjorde även en på gymnasiet. Där jag var både regissör, manusförfattare och skådespelare.
Aha,
och hade huvudrollen.
All right.
Väldigt osympatiskt låter det som. Men,
finns den kvar?
Filmen? Ja. Mm. Mina föräldrar har den.
Släpps på Netflix.
Nej, men det sjuka var att jag hade SVT gör någon dokumentär, alltså SVT Play, och då var de hemma hos mina föräldrar, och då tror jag att de fick se en del av den där filmen. Och jag tänkte, ja, vilket är väldigt genant, men jag fick bjuda på det.
Ja, okej. Okay. Alltså de gör en dokumentär om dig?
Ja, de gör en dokumentär om olika typ opinionsbildare.
Ja, okej.
Okay. Typ.
Mm. Spännande. Mm. Det här med grävandet då, vi måste ju liksom prata lite om det också.
Jag måste gräva i det.
För du är ju en av landets absolut främsta.
Mm.
Hur blir man bra på det?
Alltså, någonstans handlar det att jag är väldigt fascinerad och intresserad av det. Alltså just det här att komma bakom den här fasaden, alltså bolagens egna fasader. Och komma liksom in där på andra sidan, att vad är egentligen som döljer sig. Och för det krävs det dels bara vissa så här grundkunskaper och veta vad kan jag begära ut, vad har jag rätt att få ut och så. Men sen handlar det mycket om också att ha ett bra nätverk faktiskt. Mm. Att ha bra källor, det är superviktigt. Och då handlar det om att vara mycket ut, träffa folk, äta luncher och ibland till och med kanske vara på. Ja, men det har jag märkt till exempel ibland, för jag sa också att jag modererar och så ibland också, föreläser, och just i sådana där sammanhang har jag faktiskt fått ganska bra liksom att man pratar med någon eller någon kommer fram och vill berätta någonting och så att kan man liksom gräva vidare i det. Vissa saker handlar om, där kom man på en idé själv, till exempel när vi gjorde en granskning av revisorer, då var det så att jag bestämde mig för att där ska vi titta på.
Just det.
Så gjorde jag det med en kollega.
Det fanns en, det var någonting som nyligen hade hänt, va?
Nej, men det var en koppling kopplat till HQ och till liksom så att man frågade sig, eller att jag undrade, vad gjorde egentligen revisorerna? Varför var det ingen som sa stopp? Och sen hade det varit ett antal liksom, bolagsskandaler innan, så Carnegie och många år innan Skandia. Många år, ja, men det hade varit ett antal bolagsskandaler som man kunde ifrågasätta, vad har egentligen revisorerna gjort eller vad var de och hur kan de ta så mycket betalt utan att kunna stoppa de här kriserna. Så där var egentligen bara en idé som gjorde att vi började granska, alltså min kollega Jakob och jag började granska den branschen och hittade jättemycket, för det var en bransch som ingen någonsin hade tittat på tidigare. Men så det är den ena man kan göra, eller så helt enkelt får man ett tips. Och då är det ju, och det är betydligt lättare att få tips som du sen kan börja granska utifrån och kolla runt med fler personer och så helt enkelt.
Men det pratas ju väldigt mycket om liksom att man, alltså att mediebranschen krymper, att det är en svår liksom, framförallt tidningsvärlden så. Mm. Men kommer det finnas grävande journalistik i framtiden?
Ja, men det tror jag och hoppas, för att å ena sidan, alltså stundtals så kan man bli oroad när man tänker på hela klickhysterin och just det att det finns algoritmer, att det som alla klickar på det hamnar högst i topp och sen så allt det som ingen klickar på försvinner ner så snabbt. Så. Just när man tänker på det så kan man ju bli lite oroad. Men samtidigt så, på vår redaktion och jag tror på många andra, så tycker vi fortfarande är så himla centralt och viktigt med granskningar. Så att vi liksom bestämmer oss för att faktiskt ha stort fokus på det. Och det är ju superviktigt att vi har det. Och det tror jag att alla liksom förstår och ingen säger emot det.
Mm.
Sen så jag skulle inte säga att det egentligen säger något problem på redaktionen. Det som har gjort det svårare på senare tid, det är ju att motståndet någonstans har blivit hårdare. Alltså att bolagen tar in mycket mer liksom pressavdelningar och PR-avdelningar och man tar in advokater, tycker jag. Alltså man märker att man gör det ganska snabbt och ja, men även här vi pratade om tidigare att vissa faktiskt bolag också håller koll på journalister. Så.
Ja, just det. Mm.
Så att det är,
kan du inte granska de bolagen?
Jo, det har vi faktiskt pratat om. Mm. Faktiskt. Att det vore väldigt intressant. Mm. Det är bara svårt att göra det utan att det blir för mycket meta liksom, av det på något sätt.
Ja. Du, vad vet du om din framtid då?
Men jag har aldrig egentligen kunnat svara på så här, vad gör de om 5 år så, för jag tror att nu har jag jobbat på Svenskan i 8 år. Så är det klart, i perioder så är det lite tråkigare och så funderar man så här, ska jag göra någonting annat, och så är det kanske man till och med gör något samtal med någon annan arbetsgivare som försöker rekrytera en, men sen så landar jag alltid att jag ändå vill vara kvar. Och det handlar inte alltid bara om att jag får något bättre erbjudande så, men det är också att vi har så himla bra kultur och liksom har kul på jobbet. Vi är så här just nu ett jättebra gäng och väldigt roligt. Och jag har liksom ingen sån här ambition om att bli chef eller det lockar inte mig.
Varför inte?
Nej, men jag tror inte alltid att bara för att man är en bra journalist så att man per definition är en bra chef. Och det tycker jag man kan se ibland också att det blir lite fel när vissa blir chefer för tidigt som kanske egentligen hellre vill så här skriva själva eller stå i centrum själva. Eller, mm. Ja. Man märker att de kanske inte alltid trivs i det där. För det är ju i den tillvaron som egentligen är. Att vara chef är ju någonting helt annat. Du ska vara bra på att liksom arbetsleda och arbetsleda i grupp. Jag vet inte om jag skulle vara så bra på det. Men däremot tror jag att jag kommer fortsätta skriva böcker. Alltså det är det som gör också att jag kan vara på samma arbetsplats så länge. Att jag faktiskt kan ta tjänstledigt ibland och och skriva böcker. Och det är ju något helt annat. Och det är klart att jag kände första gången när jag skulle skriva min roman eller spänningsroman att det är ju verkligen att ge sig in i någonting, en helt ny värld. Men jag tvekar inte på att jag skulle göra det för det. Men det är ju verkligen någonting nytt. Och det är ju, jag tror man behöver det, lite nya utmaningar hela tiden. Och det som också är nytt eller som vi gör att vi ska göra lite mer tv också för svenska. Nu håller vi på med ett tv-format som ska börja sändas här om någon vecka eller två.
Där du är programledare?
Ja, precis. Och bjuder in och har så här 10 minuters intervju. Jag tror det ska heta någonting med 10 minuter. Och bjuder in liksom intressanta personer med koppling till näringslivet.
En talkshow?
Typ.
Du brukar ju säga att du blev så utskälld förra gången du hade en på svenskan.
Ja, precis. Alltså, du menar när jag hade när Volvo sponsrade. Precis. Och den egentligen är inte helt nedlagd här, utan den har väl den produktionen har snarare bara tagit en paus, tror jag. Jag tror att den kommer igång igen snart senare här. Men det var många som, eller många, det var några få i medievärlden som blev väldigt irriterade över att jag hade Volvo som, eller att svenskan hade Volvo som sponsor. Men det vart väldigt mycket kritik mot mig där. Sen var det också jag skulle säga att en av de första krönikorna som var väldigt kritiska till det här hade till och med hade missförstått det, för de hade missförstått att jag intervjuade någon person som var delägare i Volvo, fast det var fel Volvo-bolag. Det var ett helt annat Volvo-bolag, så att säga. Det finns ju Volvo lastvagnar som är börsnoterat i Sverige, och så finns det Volvo personvagnar som ägs från Kina, som då var vår som sponsrade. Och sen handlade det också kritiken om att det var så att programmen var lite inte var så hårt, alltså att det inte var så hårda frågor, att det inte var så granskande. Och där kan jag känna lite så här, bara för att jag har jobbat med granskning i väldigt många år så måste väl jag också kunna få göra en trevlig intervju någon gång. Alltså, ibland är man ju faktiskt bara intresserad av att höra vad näringslivspersoner tycker om börsen eller hur deras vardag ser ut eller höra hur de ser på olika saker. Det är ju också intressant. Även om jag såklart brinner mer för liksom själva grävandet så kunde jag känna mig lite så här matt över att jag kan väl också få göra en vanlig intervju någon gång utan att andra i medievärlden ska behöva rasa. Men det var just liksom i kombinationen med att Volvo var sponsor som gjorde att det rörde upp känslor.
Men nu när det är 10 minuters intervju, då är det inte med Volvo som sponsor?
Nej, då är det ingen sponsor. Nej.
Nej, okay. Men vad roligt, och är det där någonting du känner att du vill göra mer av?
Ja, men jag tror det. Just för att ta ett som gör att utvecklas, göra någonting som jag inte kan, eller någonting som, eller på ett sätt kan jag, för det är en intervjusituation. Men just det med tv, att jobba lite mer med det.
Men Ekots lördagsintervju, som väl är det liksom mest kända kritiska intervjuformatet av makthavare, det känns ju ganska ogjort som tv faktiskt.
Precis. Du tänker att jag ska göra det?
Ja, någonting åt det hållet.
Och jag tror att den här 10 minuters liksom intervjun, planen är att det ska vara både, den ska vara trevlig men också innehålla ganska tuffa frågor också. Men det är en svår balans det där, för man vill ju kunna locka de bästa personerna att intervjua, samtidigt som man vill inte heller skrämma iväg. Man vill inte skrämma iväg dem, men man vill inte att det ska vara för mjukt heller just i det sammanhanget.
Ja, men vad spännande då. När vi såg senast så var vi ju på samma middag som Skam William, och du hade inte sett en frame av Skam.
Nej.
Har du fortfarande inte gjort det?
Jo, alltså vi pratade ju om det där då, Niklas och jag, att vi visste inte vem han var ens, och han gjorde inte sig så hörd heller. Nej. Eller sydlig.
Han höll låg profil.
Han höll väldigt låg profil.
Jag har aldrig sett någon fingra så intensivt på sin telefon så länge. Nej. Som Skam William gjorde på den middagen.
Nej. Man verkar inte stormtrivas kanske.
Nej.
Men jo, vi kan kolla det sen, några dagar senare. Men vi kollade inte klart på hela, tror jag. Eller så gjorde vi det, men vi kollade inte. Vi kollade kanske på ett avsnitt.
Jaha, nästan.
Ja, jag tror det.
Vi måste ju ge det 3 i alla fall.
Ja, okej. Okay. Ja, men precis. Det var någon som sa att det skulle bli bättre sen. Jag är lite otålig när det kommer till serier just.
Ja, du sa ju till och med att du aldrig hade sett en tv-serie hela ditt liv.
Inte en hel, nej.
Och så är det fortfarande.
Ja, så är det fortfarande. Men jag vet att det är jättekonstigt, för det är alla kollar på serier utan jag. Känns det som.
Men du läser å andra sidan mycket böcker.
Mm.
Vad läser du just nu?
Nu, alltså jag har precis läst ut, eller nyligen läst ut Lina Wolf, De polyglotta älskarna. Och nu har jag faktiskt börjat på, när jag var på förlaget sist så plockade jag med mig några fler Lisa Marklund-böcker som jag inte har läst.
Okay.
Just i och med att jag jämförde så mycket med henne i någon, den här svenska recensionen som du läste. Så tänker jag att det är... Och vi har ju någonstans lite samma, eller liknande stil, eller hon skriver också om en journalist och redaktionsmiljö och så. Så att, jag tänker att det är bra att jag läser en till av henne.
Hur är Ann-Marie Skarp som förläggare?
Jättebra, skulle jag säga. Alltså, rak och ärlig och ganska så här, lagom hård. Alltså, det, jag kom ihåg ändå, min första bok, att när hon hade läst... Och så ringde hon och tyckte jag alltid det var lite jobbigt med det här samtalet. Jag tyckte nästan var lättare att få det på mail, för då kan man liksom lite lugnare. Men just det här samtalet, att så här, det här var inte så bra och det här måste jag jobba mer med. Och några sådana.
Mm.
Men också väldigt bra, alltså har bra idéer på hur man kan göra det bättre. Och har ju verkligen varit bra typ lärare, får man säga. Alltså... verkligen hjälpt mig, framförallt min första bok. Jag tror både hon och andra på förlaget kände eller sa att de behövde hjälpa till betydligt mindre med den här boken.
Mm.
Så de tyckte väl att det kändes att jag hade lärt mig ganska mycket. Men första boken så var det verkligen... Jag tror det var därför hon själv också ville bli, alltså min förläggare också. För hon har inte... Eller min liksom redaktör, eller man säger. För att hon ville liksom ha ett bra grepp om boken hela tiden.
Mm. Ska du göra internationell succé? Eller har du redan gjort det?
Alltså, Fartblind har sålts till två länder. Gränslösa tror jag, och de som har läst den också, har betydligt större potential att nå ut i andra länder. Så att det är väl absolut planen.
Mm.
Absolut.
Spännande.
Mm.
Lycka till med det.
Tack.
Hur är det med din narcissism?
Ja, men jag tror att den är under kontroll. Alltså jag kan... Nej, jag tror inte det är så himla narcissistisk.
Det är inte därför du gör det här?
Nej, det skulle jag inte säga. För att, alltså, det där kan du göra, att du kan alltid välja. Men om man tar det så här, konkretiserar lite grann. Om du skriver en text på Svenska Dagbladet. Du kan ju välja att skriver du nyhetstexten så gräver du fram det. Då har du ingen bild byline. Skriver du däremot liksom, krönikan till den här texten så har du ofta stor byline och har den framsidan. Och jag vill ju hellre vara den som gräver fram jobbet.
Okay.
Mm. Betydligt hellre än den som liksom skriver kommentaren till.
Mm.
Utifrån sätt så ser det ut som ofta, och är man den som skriver den här kommentaren så tror ju ofta folk att man har gjort grävet. Till exempel gjorde mina kollegor granskningen av SCA och så, som jag liksom ibland, då var jag för sig föräldraledare, men jag hoppade in och var liksom kommentator så att säga, så skrev krönikor till ibland. Vilket gjorde att väldigt många trodde att jag hade gjort grävet. Och vice versa är det ibland. När jag gör ett gräv så är någon annan som kommenterar. Men med det sagt så går ändå det absolut först. Mm. Man vill vara den som gör. Jag vill gärna vara den som gör nyheten helst.
Och du har många gräv framför dig, känner du det?
Inte många, men jag har gräv framför mig.
Varför har du inte många?
Nej, men det, alltså, det är inte någonting som växer på träd direkt. Alltså, det är ganska... Alltså att dra fram ett bra gräv är ju ganska svårt, och det händer ju inte så ofta. Och nu som sagt tror jag att jag har ett framför mig som jag fortfarande inte kan garantera, för det kan vara som helst kan hända. Det kan vara så att det inte håller på något sätt.
I kungahuset?
Nej. Men går det för lång tid utan att jag har ett gräv, det kan jag tycka är ganska jobbigt. Alltså sådana perioder. Som sagt, nu är jag inne i så här boksläppsperiod. Men går det för lång tid utan ett bra gräv och kanske utan en bra krönika. Så de perioderna är ju lite tråkiga och jobbiga.
Mm. Jag hoppas att du går en ljus framtid till mötes.
Ja, det
Vill du rekommendera något?
Apropå den här debatten om att liksom, det är ingen sport typ som blir så fort någon ryttare vinner något pris. Då skulle jag ändå vilja rekommendera att sitta på en häst för att se hur lätt det är. Och också känna på den träningsverken som många får efter att de har ridit första gången.
Vem tycker att jag ska intervjua i värvet?
Nu kollar jag i min närhet, och då vill jag ändå säga Negre Fendi, som är min kollega, som vann stora journalistpriset i år. Eller förra året blir det väl.
Hörru, tusen tack, det var jättemysigt att få prata med dig.
Tack, mysigt att vara här.
Carolina Neurath, hennes böcker finns på internet och i bokhandeln såklart. Stöd din lokala bokhandlare, och vill du läsa Carolina ofta så skriver hon alltså för Svenska Dagbladet. Det var allt för den här veckan, men jag ska också tacka så hemskt mycket en person som har betytt otroligt mycket för Värvet, som nu går vidare till nya äventyr. Han heter David Mer, han har klippt massa Värvet. Det började med Persbrandt och slutade nu med Carolina Neurath. Jag gratulerar Sveriges Radio som får ha dig på PP3 och där du får jobba med massa härliga människor. Tack så mycket för den här tiden. Puss och kram. Tycker mycket om dig. Ni andra, vi hörs om en vecka. Puss och kram. Hej då. All my bags are packed. I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye. But the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. There's so many times I've let you down. So many times I played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. The time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say. Kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. I hate to go.